grävde och man grävde och man grävde. Och så grävde man lite till och så grävde man lite till. Och när man hade kommit cirka 30 meter rakt ner i marken så fanns det ju vatten naturligtvis. Inget träd kan leva utan vatten. Man hade undrat hur det här trädet egentligen skulle överleva. Men det berodde naturligtvis på sådant som inte syntes. Och därmed är vi inne på det som skulle bli rubrik för den här undervisningen här ikväll. Och rubriken är denna: det som inte syns har betydelse för det som syns. Det gäller träd, det gäller andra växter, men det gäller också ditt och mitt andliga liv. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Paulus säger i Kolosserbrevet att i 3:e kapitlet 3:e vers att vi lever våra liv fördolda med Kristus i Gud. Jag tror säkert att du och jag och vi alla, vi önskar för människor här i vår omgivning att de ska få syn på det vi har fått syn på, eller så. Vi vill vittna om Jesus, vi vill visa på honom. Men precis som till exempel det funkar med ett isberg, så är det också med vår tro att den allra största delen finns under ytan. Och så finns det en liten del ovan ytan. Det är den som människor ser. Vi tror att vi kan vara utan den delen som är under ytan. För det är ingen som märker om den finns eller inte. Men visst märker människor det. Det är klart man gör. Och nu tänkte jag tala om det här en stund. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Och jag ska göra en liten bild. Och jag ska sedan använda två bibelberättelser. En från Nya Testamentet och en från Gamla Testamentet. Men först lite grann andra vinklar in på det här ämnet. Och en sådan intressant infallsvinkel, det är hemma har vi hos oss fortfarande det som gäller för att vara Sveriges mest omfattande uppslagsverk, Nationalencyklopedin. Vi har något så gammaldags som böcker, men den finns också på nätet såklart. Om man går till den uppslag, till det uppslagsverket, och så slår man upp på ordet rot. Vi talar ju om rötter nu, trädet här är rötter. Då slår du på ordet rot. Och då står det väldigt mycket. Ungefär mitt i faktaupplysningen, om den nu går till stolen, för då står det så här: den samlade längden hos rottrådarna på en 4 månader gammal rågplatta, alltså en 4 månader gammal rågplatta, den samlade längden på rottrådarna räcker från Nordpolen till ekvatorn. Ganska långt. Och det är inte jag som hittat på det, utan det står där i uppslagsverket. En rågplatta, 4 månader. Skulle du lägga ihop alla rågtrådarna så får du ett långt snöre som räcker från rågtråden till ekvatorn. Det säger oss någonting. Först tror vi nästan inte att det är sant. Men skulle det nu vara sant, vilket ju vi får tro då, så säger det ju oss någonting om hur viktigt det är med rötter. Och rötter syns oftast inte. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Eller en annan bild som kan hjälpa oss att förstå. För flera år sedan så gick vi med vår familj i Stockholm på Vasamuseet. Och för mig är det så här, när Guds ande knackar på, att jag kan ibland märka det i väldigt vanliga, enkla sammanhang. Det har varit så. Och jag upplevde när jag gick där att det var som att Gud sa: titta noga. Titta noga. Och jag gick flera varv runt båten. Det var fantastiskt. Och tittade noga. Och så kom det en fråga till. Och frågan tänkte jag skicka vidare till er nu, så ni kunde få resonera med den som sitter bredvid er i 30 sekunder. Frågan var denna: varför sjönk Vasa egentligen? Vi vet ju alla svaret på det på ett eller annat sätt. Men formulera för den som sitter bredvid: varför? som syns. I fallet Vasa så handlar det alltså om att proportionerna mellan det som syntes och det som inte syntes, de stämde inte. De proportionerna, de måste vi vara vaksamma på också i vårt andliga liv. Så att det som syns förhåller sig på ett riktigt sätt till det som inte syns. Och det där är lurigt, därför att vi är fokuserade på och gillar och tycker om sånt som syns. Men vi är inte så fascinerade av det som inte syns. Vi vill att det ska växa i våra församlingar. Vi vill att det ska vara framgång, och det är inte fel. Men det blir fel om det inte förhåller sig till någonting under ytan. Förstår ni? En tredje bild som kan hjälpa oss in i det här ämnet. Vi bodde med vår familj, min man är präst, och vi bodde med vår familj några år på Orust. Det är en vacker ö i Bohusläns skärgård. Vi är inte båtfolk, men väldigt många andra på den här ön är båtfolk. Och då kunde det vara så här att man kunde gå ner på bryggan i småbåtshamnen på Orust på somrarna, och så kunde man njuta av det vackra, titta på båtarna. Var vi lite barnsliga så skulle vi kunna gå och titta och se vem som såg den längsta masten. Titta där är verkligen. Och titta på den där borta. Och den då. Och ibland när man står där nere i hamnen så såg man de här flotta segelbåtarna. Kanske någon som seglar här. Kanske uttryckte man alldeles fel. Men de var fina i alla fall. Och så kom de in och de går lite sådär snyggt på sned. Och så liksom tapsade de in i hamnen. Fastän vi gick där och tittade på de höga masterna som jämförde, så var det faktiskt så att det var aldrig någonsin någon av oss som gick och tittade och sa om båtarna: titta vilken fantastisk kö. Och titta på den kön, vilken kö. Och ändå så vet vi allesammans att finns det ingen kö, men vad händer då? Ni vet, den som ligger så där snyggt och ska in i handen är bättre. Det måste finnas en kö. Och det Gud kallar oss till, det är inte att reva seglen. Det är inte att kapa masten. Det är att höja seglen. Det är att resa masten. Det är att synas. Jesus Kristus vill ha en kyrka som syns. Och som märks. Och som sätter avtryck på den plats där vi lever. Men om det ska kunna ske, då måste det finnas. För några år sedan så hade vi på ett stort gasmöte besök av den koptiske biskopen Thomas ifrån Kairo. En del av er kanske känner till honom. Det är en kyrka som är mycket gammal, alltså inte byggnaden utan själva kyrkan. De har smakat på förföljelse under nästan alla år de har funnits. Och han kom och sa till oss i oasrörelsen då så här: think big, men gräv djupt. Tänk stort, men sök en djup ner. Så det är inte det att vi ska huka oss eller reva våra segel. Vi ska hissa våra segel. Synas och märkas på den plats där vi är församling. Men om det ska kunna ske, om vi ska kunna tänka stort, så måste vi också söka oss djupt i det som inte syns. Och det där är en kallelse till präster och pastorer och ledare, men det är också en kallelse till oss, vi alldeles vanliga. Därför att vi var och en, vi behöver bli sådana kristna som har något att ge. Hur får man något att ge då? Hur går detta till? Nu ska vi gå in på en bibelberättelse, eller en vers bara. Och den finns i Nya Testamentet. Ni kan den allihop, tror jag. Det är Matteus 6 kapitel. Där säger Jesus så här i den 6 versen: när du ber, gå då in i din kammare. Kan jag lägga märke till det att han säger inte om du ber, utan han säger när du ber. Och så måste man ha verkligen jobbat på sin hälsa och varit duktig och jättebra den senaste tiden. Då kan man liksom våga gå in i bönens kammare. Men det är faktiskt precis tvärtom. Det är så här att till bönens kammare, mina vänner, där kommer vi tomhänta. För det är där inne vi hämtar det vi har att ge av när vi kommer ut därifrån. Och det är därför det är så viktigt, därför att om du och jag aldrig går till bönens kammare, då har vi ingenting att ge till människor vi möter. För det är där vi tar emot det. Så det är alltså inte så att du kommer liksom fulladdad av fromhet in till bönens kammare. Utan det är så att du kommer tomhänt. Och där inne, där får du av din Herre det som han vill ge till dig. Och sen undrar jag vad du och jag får för föreställning när vi säger gå in i kammare. Vad är en kammare för någonting? Min mormor som bodde i Västerbotten, hon hade ett stort rum där alla var. Sen hade hon en iskall kammare. Lite grann där alla finsakerna var och dit fick man aldrig gå. Vad tänker du på när du hör ordet kammare? Berätta det för den som sitter bredvid på 25 sekunder. Längst in i huset där de mest värdefulla sakerna förvarades. Och det är dit Jesus bjuder oss att gå. Ett fint rum. Längst in i huset där de mest värdefulla sakerna förvaras. Det är dit han bjuder dig att komma och med. Och det är där han ställer träff med oss. Han är där. Och han väntar på att du ska komma dit. Han räknar inte med att du ska komma dit fulladdad av fromhet. För du kommer till hans tamejon, där de finaste sakerna förvaras. Och när du kommer dit, då får du av honom det du ska ta med dig ut där. Nu är det så här att det här sker i fördolda. För det som inte syns, det har betydelse sedan för det som syns. Och att det sker i det fördolda, det förstår vi när det står stäng igen din dörr. Och där innanför, där tas det inga selfies. Det, vi lägger inte ute på nätet och säger att titta här nu gör jag i kammaren. Kolla. Utan det ligger i sakens natur att dörren stängs. Ser ni? Vi stänger dörren om det som sker där inne. Därför att det sker i det fördolda. Det står inte heller på församlingens hemsida att nu är pastorn i kammaren. Eller någon annan. Utan det sker i det fördolda. Och där inne väntar han på dig. Och det här är inte bara en undervisning om någonting som står i Bibeln. Utan det här är en kallelse, mina vänner. Till dig och mig just den här stunden. Just vi som hör det. En kärleksfull kallelse. Ingen anklagelse. Utan en kallelse att få komma tillbaka till Guds tamejon. För där väntar han på det. Och där vill han ge dig det som du ska ta med dig ut igen. Och möta människor med. Guds förrådshus. Du ska be till din far där i det fördolda. Ingen ska se det. Ingen ska veta det. Vet du, det handlar om ditt personliga andens liv. Böneliv och bibelläsning. Det är det det handlar om. Och det som inte syns har betydelse för det som syns. När du sen går ut ifrån den kammaren, då har du fått, förstår det? Då ska din fader som ser dig i det fördolda belöna dig. Du får det du behöver i den kammaren för att ta med dig ut till människor som du möter. Har du inte varit i den där kammaren aldrig eller på väldigt länge, då är du tomhet när du möter människor. Och det tror jag du känner. Man klarar sig ett tag på sina bästa käpphästar eller på sina favoritämnen. Men när du möter en människa vars liv och eviga väl inte kan hämta näring av dina käpphästar, utan något helt annat, då behöver du ha med dig det där som du har tagit emot i kammaren. Förstår du? Mm. Nu innan vi går vidare, då ska vi gå in på den gammaltestamentliga texten alldeles strax. Och den är intressant därför att den är som ett titthål in i vad som händer i en sån här kammare. Det är som att vi får kika nyckelhålet genom den texten. Men innan vi gör det så tänker jag, du vänder dig till den som sitter bredvid om du vill göra det. Och så säg någonting till den personen som sitter bredvid om varför är det viktigt att vi går till Guds tamejon, till Guds härliga förlåtelse. Varför är det det? Och det klarar ni på 15 sekunder. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna Hon ropade till Elisa: min man, din tjänare, har dött. Och bara lägg märke till uttrycken. Inte bara min man, utan också min man, din tjänare. Och i det uttrycket ligger ju verkligen allt detta. Ja, men han som var din tjänare, han skulle vara en vuxman. Inte kunde väl någonting sånt hända honom. Det hade vi inte räknat med. Alltså den stora missräkningen, snurr på bitterheten. Min man, din tjänare, har dött. Och så fortsätter hon: du vet att din tjänare fruktade Herren. Så verkligen, hur kan detta vara möjligt? Detta är möjligt. Det är djupt mänskligt. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa till henne: vad kan jag göra för dig? Och det här är intressant, vet ni, därför att han säger inte: och det var det värsta. Och han säger inte heller: stackars dig, det här går aldrig. Utan han säger precis det som Jesus många gånger, flera år senare, frågade människor under sin vandring på jorden. Nya testamentet. Säg mig, vad vill du att jag ska göra för dig? Vad vill du att jag ska göra för dig? Och det öppnar ju för både här och i Nya testamentet att det finns en möjlighet. Det finns en möjlighet till ett Guds ingripande när det är som svårast. Säg mig, vad vill du att jag ska göra för dig? Och så fortsätter han: säg mig, vad har du hemma? Alltså en slags inventering. Och hon är fattig, det är hon medveten om. Och därför svarar hon väldigt ärligt: din tjänarinna har ingenting annat hemma än en flaska olja. Det var vad hon hade. Ingenting annat än en flaska olja. Och du som är bibelläsare, för dig borde nu en klocka ringa i bakhuvudet. Kanske det gör också. Och så tänker jag: vänta nu här, olja, får se den här olja. Ja, men visst, det är ju så här att överallt i Bibeln där det står om olja så handlar det om Guds ande. Kan det vara så att Gud är på G i den här berättelsen när det är så svårt? Och vi vet ju att det var så. Men hon hade inte läst andra kungaboken ännu. För hon höll just på att uppleva det. Och det är viktigt att ha det klart för sig. Och hon kommer med det som är hennes armod. Jag har ingenting annat än. Och så kanske du också kan känna ibland: ja, men jag har ingenting kvar. Jag är så ingenting. Och då tar profeten, och genom honom Herren, den här oljeflaskan. Och så säger Elisa: gå och låna kärl av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Och jag vet inte vad du tycker, men jag tycker att det var en förfärlig utmaning. Och en väldigt märkvärdig anvisning. Här står hon med bara en flaska olja. Och så ska hon knacka på sig alla sina grannar. Hade du gjort det? Och så skulle hon säga: goddag, goddag, kan jag få låna alla era tomma kärl? För profeten sa också: du ska inte låna ett eller två, det ska inte vara för få. Så hon gör det. Hon går till sina grannar och så knackar de på. Och jag vet inte hur samtalet utspann sig, men man kan ju fundera. Och så lånar hon kärl. Och lämnar hon fram ett, så säger hon: nej, jag behöver ett till. För det skulle inte vara för få. Det betonas. Alla de där kärlen var tomma. Och det här är intressant, därför att tomhet är Guds möjlighet. Tomhet är Guds möjlighet. Många gånger är vi rädda för tomhet. Tycker det är obehagligt kanske. Tomhet i våra liv. Tomhet vad gäller det andliga. Men nu ska vi se vad som händer. Inte för få. Och så kommer vers 4. Och det är den som kopplar till det här som vi läste i Matteus 6 kapitel nyss. Då säger Elisa till henne: gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. Här får vi ett titthål, mina vänner. in i vad som kan hända i en sån här kammare. Samma sak, stäng igen dörren. Då får pojkarna vara med, men annars är de själva där. Stäng dörren. Inga selfies där inne heller. Ingen ska titta in. Ingen ska säga vad märkvärdiga ni är. Så. Utan det som sker där inne i kammaren, det sker i det fördolda. Gud gör under där inne. Det gör han i kammaren. Men han gör det i det fördolda. Han gör det i det personliga mötet. För han har ställt träff både med henne, men också med oss idag i den här kammaren. Och så sker det ett under bakom de lyckta dörrarna. Och det här undret är sådant att hon kommer in tomhet. Hon har massor med tomma kärl med sig. Och hon går där ut igen, ska vi ställa sig, med massor med olja. Och det flödar över i de här kärlen. Ingen har sett hur det har gått till. För det sker i det fördolda. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Och sedan in, stäng igen dörren och dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. Då gick hon ifrån honom, vers 5. Sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner, så bar de fram kärlen till henne. Och hon hällde i av oljan. Hon hade alltså en oljeflaska. Och så vände hon den till ner så här. Och då står det så här. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner, ge mig ett kärl till. Jag älskar den meningen. Jag tycker att nu har hon kommit igång. Man kanske inte har kollat upp ärmarna och man kan se hur svettet krusar sig lite. Hon, vet du vad? Hon har kommit på konceptet. Var det? Det är så här man gör för att få olja i sina tomma kärl. Så händer någonting. Och nu blir frågan till er, lägger ni märke till när, precis exakt när, slutar olja att flöda ur den där flaskan? Ge mig ett kärl till, säger hon. Men en av sönerna svarar, det finns inte något mer kärl. Då stannade oljeflödet. Ja. Alltså, när det inte finns någon mer tomhet, så stannar oljeflödet. Ja. Och det är en uppmuntran till oss, att vi behöver inte vara ängsliga för vår andliga fattigdom, vår tomhet, vår torrhet, vår oinspiration, eller vad vi kallar det för någonting. Det är Guds möjligheter. Det är det han vill fylla på. Det är tomheten han åtgärdar där inne i kammaret. Har du ingen tomhet, så kan han inte fylla på. Så var inte rädd för din tomhet, men se till att du tar med den in i kammaret. För det är där undret sker. Förstår ni, detta är viktigt. Och då är det inte bara så här att det här är en berättelse från Matteus evangeliet som kopplar till någonting för länge sedan i gamla testamentet, utan det här är en inbjudan och en kallelse till dig och mig också, från honom som väntar på dig i kammaren. Och en del av oss, jag känner ingen av oss, en del av oss är flitiga inne i den där kammaren, och andra, och så kan det nog vara för många, skulle kunna säga att det var ett tag sedan jag var där. Men nu känner jag att det vore roligt. Spännande att komma tillbaka. Och tänka att jag har en herre som inte låser dörren för mig, utan som bjuder mig in. Som väntar på mig i just tamejon. Det där innersta rummet där man förvarar de finaste sakerna. Och då blir det så för henne att det hon tar emot där inne i kammaren, det är det hon ska leva av sedan och dela med sig av till andra. Hon gick och berättade detta för gudsmannen, och då säger han, gå och sälj olja och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner, lägg märke till det här, leva av det som blir över. Det hon fick att leva av, Och hon skulle dela med sig av med sina söner och säkerligen med andra hon mötte. Det tog hon emot inne i kammaren. Allt hon kunde ta emot det beror på att hon hade tomma kärl, inte för få. Visst är det ett härligt uttryck? Det är som att Gud har en förväntan på att hon ska komma mycket tomhet så att jag kan fylla det i mycket välsignelse. Inte för få. Det är underbart. Och så kommer inbjudan till oss här ikväll. Att vi får också söka oss till honom. Och det ska vi göra därför att det som inte syns, det vill säga det som sker inne i kammaren, det har betydelse för det som syns. Har du varit där i privatess tillsammans med ditt livs herre, då har du någonting att dela med dig av när du kommer ut därifrån. Går du aldrig dit? Det kan du låta bli att göra. Det är ingen som vet. För det här säger man inte till någon annan. Det är så djupt personligt och privat. Går du inte dit så är det ingen som anklagar dig för det. Men man märker att du inte har någonting annat än kanske ditt eget. Och det kommer man inte så långt på. Den som besöker kammaren, den får olja av han som är där och gör ordet. Som fyller på så att du har någonting att dela med dig av när du går ut därifrån. Det här är egentligen samma sak som du pratade om före middagspausen när vi talade om bibelläsning. Och nu handlar det om hela egentligen det personliga och privata andaktslivet och bönelivet. Och nu tänker jag så här att vi ska tillsammans hjälpas åt med en typ av betjäning när det gäller just de här båda sakerna vi har pratat om hela den här dagen. Och då skulle jag vilja be er fyra pastorer att ni omedelbums kommer fram och ställer er. Vi kan börja här och så ställer er på rad så. Med ansiktet mot församlingen. Inte för långt bort där, för det går att smita bort där också. Det gör det kanske. Och då så gör vi så här att vi tillsammans ställer oss upp. Kan vi göra nu? Och då är inbjudan av det här svaret att alla som vill lever i ett fritt land. Men alla som vill med sin bibel i hand eller man tänker ut var man har den liggande någonstans där hemma. Så kommer man fram och kö här framme. Gå till någon av dessa pastorer. De ber dig en kort bön för var och en. Ni behöver inte säga någonting. Inget namn och inget bönämne. För det är samma bönämne för alla. Och det gäller det är hjälp att börja på nytt att söka sig till andra. Hjälp att börja på nytt att ta tag i sin personliga bibelläsning och sin bön. För det som inte syns har betydelse för det som syns. Och jag kanske kan få be lovsångarna att komma fram också under tiden. Går det bra? Och medan ni sätter er till detta så kan vi gå och börja. Och vi behöver inte vara storbjudna för det är många här som vill göra det lite snabbt. Och då kan vi göra så att ni som står fram så ni kommer först. Och sen när ni har kommit fram dit så går ni tillbaka över sidorna. Så, varsågoda och handla om.